Hej och välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårdons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej Magnus! Välkommen till podden Fatta forskning. I det här avsnittet ska vi prata om din forskning på njursten. Men först så skulle jag vilja höra lite om dig. Vem är du och vad gör du när du inte jobbar?
Ja, vem är jag? Jag jobbar ju inom sjukvården då. Och jag är urolog. Och när jag inte jobbar så är jag gift med min fru som heter Johanna och har 4 barn. Det är nog mitt största fritidsintresse. Annars så är jag glad för att cyklar en hel del och seglar och är allmänt fritidsintresserad. Men i mitt nuvarande jobb så jobbar jag mycket. Så det är mindre fritid kan man väl säga.
Men hur ser ditt arbetsliv ut då? Hur fördelas det mellan forskning och kliniskt jobb?
Ja, just nu så är det väl, alltså jag jobbar heltid men jag har forskat också och så har det väl fortsatt nu. Så att just nu har jag ingen avsatt tid för forskning men jag har flera projekt på gång som jag ändå jobbar med.
Och du är precis färdig med din forskning. Kan inte du, eller så här har jag faktiskt ställt frågan till dina kollegor. Skulle du kunna förklara din forskning på 1 minut? Jag vet att det är jättesvårt men försök.
Min forskning handlar ju om njurstenssjukdomen och egentligen om kirurgisk behandling av njurstenssjukdomen och mer precis om de sidoeffekter som våra behandlingar av njurstenssjukdomen ger våra patienter. Och syftet med den är ju att förbättra behandlingarna och välja rätt patient till rätt behandling, så kan man säga. Och de kirurgiska behandlingarna som finns för njursten är stötvågsbehandling och då slår man sönder stenen i en stor maskin utifrån kroppen och då kan man gå därifrån samma dag. Och sen så är det slangkikarundersökning av stenen där man skjuter sönder stenen upp i urinledaren med en laserfiber faktiskt. Och den tredje behandlingsprincipen är perkutan stenextraktion heter det. Då går man rakt igenom flanken in i njuren och tar ut jättestora stenar. Ganska ovanligt. Och det har jag egentligen gjort med alla operationer som vi har gjort under 5 år i nordvästra Skåne rörande sten. Så jag har tittat på alla de patienterna som vi har opererat.
Och hur många är det på ett ungefär under 5 år?
Ja, det är ju rätt så många. Det är nästan 2000 stötvågspatienter, det är 600 slangkikarpatienter och det är ungefär 200 sådana här stora stenar, percutan stenextraktion. Sen har vi tittat lite mer speciellt på om det finns predikterande faktorer för hur bra vår stötvågsbehandling fungerar.
Predikterande, vad betyder det?
Ja, alltså att vi kan gissa om behandlingen går bra eller dåligt utifrån någonting, hur stor stenen är eller om patienten är gammal eller ung eller tjock eller smal eller så.
Och den där fördelningen som du sa nu mellan just stötvågsbehandling och slang med laser, för att rätta mig om jag säger fel, och då operation. Tror du att den fördelningen är detsamma om man tittar på en större population än bara Skåne nordväst?
Ja, den stämmer nog rätt så bra. Om man har köpt den här stora, fina, dyra apparaten som vi har stående i Ängelholm som kostar en bra bit över 10 miljoner, då använder man den en del. Och det är faktiskt den behandlingen som patienterna, om de kan välja, oftast väljer.
Mm, just för att de kan gå hem och slipper sövas.
Ja, och den tar en halvtimme ungefär. Och Det är kanske den som är snällast för patienten och med minst biverkningar också faktiskt.
Om man backar bandet, vad är njursten för någonting?
Ja, njursten är ju saltstenar eller saltkristaller som bildas i urinen. Och det är framförallt av saltet, kalciumsaltet, fosfatsaltet eller oxalatsaltet. Men det finns andra salter också. Kroppen gör ju sig av med salt via urinen. Så då är det de här salterna och så är det vatten och så har det ett visst pH också. Det är balansen mellan de här som är konstig och då fälls kristaller eller stenar ut.
Mm. Och vilka är det som får njursten?
Ja, generellt kan man väl säga att vi män får lite mer njursten, men vi vet att det finns ärftliga faktorer som spelar en ganska stor roll.
Mm.
Men det är också faktiskt hur vi äter och hur vi lever. Och om vi har andra sjukdomar och nu är det ju populärt med klimatet och klimatet påverkar också faktiskt risken för njursten. Så är det riktigt varmt så har man en ökad risk att få njursten.
Är det för att man svettas mer då?
Precis, och det har med det här med vattenbalansen att göra kan man säga. Och om jag ska försöka förklara enkelt hur det går till så kan man beskriva stenbildning. Om man har ett glas med vatten och så häller man i salt som vi då kan betrakta som det här urinämnet. Så häller man mer och mer så till slut blir lösningen mättad och då faller det ut salt i botten på glaset.
Mm.
Och det är faktiskt också det enklaste sättet att illustrera hur man minskar risken för att få stenar. För häller man på lite mer vatten så löser man ju upp saltet igen.
Just det.
Och utöver det här så är det då pH, alltså hur surt eller basiskt urinen eller kisset är, som har en viss betydelse också.
Men om jag då skulle få jätteont, jag gissar att man kanske får ont bak i ryggen också.
Alldeles rätt.
Och misstänker att jag har fått ett njurstensanfall, kan jag då prova att dricka vatten?
Det är en jättebra fråga. Nej, det ska man faktiskt inte göra för det gör det ännu ondare. Så då ska du låta bli att dricka vatten och ta smärtstillande och så låta det här anfallet gå över.
Mm.
Och då kommer det att bli bättre ganska snabbt. Och de mediciner vi ger, förutom att ge generellt verkande smärtstillande, är faktiskt mediciner som påverkar kissutsöndringen till njuren faktiskt. För det som gör ont är att njuren spänns ut av att urinen eller kisset inte kan passera där stenen har kilat in sig lite.
Just det. Usch, det låter jättejobbigt. Jag antar att man får väldigt ont också.
Ja, det gör det ju verkligen. Det gör fantastiskt ont. Det är så att de som har haft ont av olika sorter tycker ofta att detta är det som gör absolut ondast. Och jag har haft det själv så jag vet att det gör väldigt ont.
Mm.
Sen finns det riktigt bra smärtstillande behandling så att får man bara hjälp eller har den medicinen eller de medicinerna som är aktuella hemma om man har haft det tidigare så får man ganska snabbt en lindring i alla fall.
Och då behöver man inte göra någonting åt stenarna? Alltså kan det hjälpa? Kan det gå över av sig själv?
Ja, de allra flesta stenarna kissar man ut själv. Det är ju när stenarna är större än 3-4 mm som det ofta blir problem.
Mm.
Men man kan ha ont av dem även när de är mindre förstås. Om de då kilar in sig och sen kissar man ut dem lite senare. Och de här anfallen går oftast över av sig själv då.
Jag har en kompis som, vi har ett skämt kring att han en gång åt en jättestor schnitzel. Och sen fick han njurstensanfall. Och då brukar vi då säga att det är bara på grund av den där schnitzeln. Så vi brukar köpa schnitzel i present till honom. Men går det att säga att det var den där schnitzelns fel?
Nej, det tror jag däremot inte. Det låter mer som gallsten om jag ska vara ärlig. Däremot så finns det ju ett samband mellan proteinintag eller vällevnadssjukdom och det metabola syndromet som vi säger och njurstensbildning. Och vi vet att det här är en av de faktorer som påverkar risken för att bildas med sten som jag sa.
Mm.
Förutom då ärftliga faktorer och andra sjukdomar och mediciner och det här med hur varmt och kallt det är och hur mycket vi dricker och så.
Okej, men det här metabola syndromet, vad är det? Kan du bara förklara?
Ja, det är ju det som drabbar oss när vi blir lite överviktiga i västerlandet mest. Men det finns ju andra delar av världen också. Har man råd att äta riktigt mycket och äta gott och äta ganska mycket proteiner och kött och så, då blir man överviktig och så utvecklar man då och rör sig kanske också lite mindre än vad man borde, och då utvecklar man sjukdomar och symptom sekundärt till det, alltså till följd av det. Och där är njurstenssjukdom en av de sjukdomarna, kanske inte den man pratar mest om, det är ju diabetes och högt blodtryck och de där sakerna som alla säkert känner till. Men det här påverkas också negativt av det.
Men njursten generellt, hur har det sett ut de senaste åren? Har det ökat eller ligger det på en jämn nivå? Hur många som får det alltså?
Alltså antalet som söker på akuten har ökat ganska ordentligt de sista 10-11 åren. Så att det är en tydlig ökning kan man säga, faktiskt.
Och det beror då på de här livsstilsfaktorerna kanske?
Ja, vi tror ju att det beror, för ärftligheten har rimligen inte påverkat så här jättemycket, även om vi har haft en viss inflytning och så har man inte kunnat se att det spelar någon jättestor roll ännu så länge i alla fall. Sen kan man ju, om man vill, då skylla lite på klimatet, men så mycket varmare har det nog inte blivit så att man rent vetenskapligt kan säga att det har en betydelse här i Sverige. Men blir det varmare så får vi rimligen också mer sten där. Så är det nog.
Okej, och då kommer en kanske då ledande fråga. Men kan man då förebygga att få en njursten på något sätt?
Det kan man faktiskt absolut göra. Det är ju svårt att påverka vilka föräldrar vi har. Men alla de övriga faktorerna går egentligen att påverka. Och enkelt kan man väl säga att man ska äta lagom, som är ett bra svenskt ord. Kanske lite mindre kött och animaliska proteiner och dricka mer än vanligt. Egentligen vad man dricker spelar inte så där jättestor roll. Men man ska dricka lite mer än vad de flesta gör. Och blir det varmt eller om man tränar mycket och svettas mycket, då ska man dricka extra. Och som sysslandes med njursten så tycker jag att det är bra att ta ett extra glas vatten till varje måltid och till fika. Det kan vara en bra grov riktlinje.
Ja, det låter bra. Men jag då till exempel som tränar mycket styrketräning och har lite svårt, kämpar alltid med att gå upp i vikt åt andra hållet då. Jag tar ju både proteintillskott i form av pulver, men också även kreatin för att få en liten extra skjuts i styrkan när jag tränar. Borde jag tänka på det här? Har jag extra risk för att få njursten då?
Ja, ur ett njurstens perspektiv enkom så är väl kanske inget av de preparaten något man tycker är jättebra egentligen. Och de preparaten är ju faktiskt inte studerade jättenoga vad gäller njursten, så rent vetenskapliga studier finns ju inte. Men om man då lever sunt i övrigt, vilket du låter som du gör, du är normalviktig och du tränar mycket och du äter sunt i övrigt, så tror jag kanske riskerna med det här är inte jättestora. Däremot om man vräker i sig detta och excessivt petar i sig sådana här pulver och dricka som finns, då skulle jag nog vara lite mer försiktig med att säga att det är ofarligt. För det tror jag är osunt och lite farligare.
Men skulle jag kunna märka av det? Alltså om jag börjar påverkas negativt? Eller är det liksom bara pang, jag får njursten? Eller kan jag märka det?
Nej, det är nog pang, bara jag får njursten. Men man kan ju säga att vi ser ju inom sjukvården att det här användandet av kreatin och proteinpreparat har ökat. För ibland så kommer det unga människor till oss där vi helt plötsligt hittar ett förhöjt njurvärde. Och då kan det bero på att folk tar det här. Så det är egentligen en vanlig fråga som vi ställer tillbaka till patienten. Äter du det, så sluta med det och så tar vi ett nytt prov och ser om det blir normalt.
Just det.
Det blir det ofta då.
Ja, det är ju också alltid svårt. Jag har ju aldrig märkt att det påverkat min styrka.
Och det är väl kanske någonting man kan reflektera över stilla för sig själv. Att det kanske inte gör så mycket gott heller, men det är förmätet av mig att säga.
Okej. Men om man har haft njursten någon gång, är det vanligt att man får tillbaka det då?
Ja, det är det tyvärr. Det är ganska vanligt att man får tillbaka det. Det är generellt vanligare hos män än hos kvinnor. Och liksom genomsnittsåldern när man insjuknar i njursten är runt 40-årsåldern. Så det är väl sådana här grova riktlinjer man kan ha. Återfallsrisken om man har fått njursten är faktiskt 50% på 10 år. Så den är ganska betydande. Sen om man då förändrar lite av sin livsföring och tänker på lite det vi har pratat om tidigare här och dricker lite mer och så är sannolikt risken mindre än så förstås.
Så då kan man ändå liksom förebygga det lite grann om man har haft en gång?
Absolut. Och är det folk som får flera återfall så brukar vi medicinskt utreda dem och då brukar vi faktiskt rekommendera att man gör det. Och då kan man ju få en tilläggsbehandling så man ytterligare minskar risken för att man får återfall. Kan man ge mediciner för att minska stenbildningen eller öka vattenutdrivningen via njurarna och så.
Kan det vara så att man kan få hjälp av en dietist om det är så att man har svårt att veta hur man ska äta?
Absolut kan man få det också. Men normalt sett är det, har man en normal kosthållning så är det sällan det som påverkar njurstensrisken. Utan då är det andra faktorer faktiskt.
Just det. Ja.
Men många av dem som har njursten, de dricker lite för lite. Så det kan man faktiskt säga till alla.
Ja, dricka mer vatten. Och jag sitter och blir helt uppstressad här över min stora muskelmassa. Som, nej, jag skojar.
Tycker jag inte du ska vara.
Nej då, nej, men jag är faktiskt duktig på att dricka vatten och äta vegetariskt också. Så att,
ja, ja, då är du säkert hemma med det tror jag.
Det här med din forskning, om vi går tillbaka till den, för det är ju jättespännande. Vad, jag vet att du har tittat på flera olika, som du sa, flera olika behandlingssätt. Kan du inte berätta lite om de olika och vad det gav för, vad det visade för resultat?
Jo, det är ju egentligen då fyra studier som ingår i min avhandling. Och i den första så tittar vi på stötvågsbehandling. Och det är den här stora maskinen där man krossar stenen in i kroppen. Och där undersökte vi nästan 2000 patienter och vi kunde konstatera att 72% av dem blev av med sina stenar. Det är ganska bra och det var bara 6% som fick någon form av komplikation.
Mm.
Och där kunde vi också se att om vi sköt lite långsammare, man kan ju skjuta pang, 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 pang eller pang, 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 så lite långsammare. Då är det faktiskt lite bättre ur det perspektivet att då får man mindre biverkningar av behandlingen och lika bra sönderdelning så att säga.
Mm.
Sen kunde vi faktiskt också se att har man sockersjuka, diabetes eller om man har stora stenar så ökar risken för att man får komplikationer till den här behandlingen. Och så visade det också att de som har, och det visste vi egentligen sedan innan, att folk som har stenar som nästan håller på att trilla ut, de har ganska få komplikationer. Det är en mindre risk för komplikationer. I studie nummer 2 så samlade vi ihop allihopa under ungefär 5 år, då nästan 6 år. Så vi hade gjort sån här ureteroskopi eller slangkikarundersökning med laserlitotripsi. Och att man tar sönder stenen då med det. Och det är ännu lite bättre. Det är ju mer invasivt som ni förstår. Så då alltså att man går in och man opererar och man söver patienten.
Mm.
Där blir 91% bra. Men 10% får någon biverkan till det här. Så att, och det är ju rätt pilligt. Och där tittade vi också på om det var så att om man var trött, det vill säga det var utanför alltså på jourtid när vi jobbade, eller om man hade ovana sköterskor eller så. Om man hade sämre behandlingsresultat för det. Men det hade man inte alls. Och det kan ju kännas skönt om man kommer in och har jätteont på natten och behöver opereras. Det vi kunde se dock är att om man var äldre än 65 år så ökade risken. Om man kanske kan säga att man ska vara lite försiktigare med den där invasiva metoden om man är äldre.
Mm.
Sen gjorde vi en studie på den här stora operationen percutan stenextraktion där man går rakt in i flanken och tar bort jättestora stenar. De ligger i princip bara i njurbäckenet uppe i njuren. Och helt naturligt så är det ju högst risk med det. Det är 16% risk för att man får en komplikation. Och man botar, man blir inte helt stenfri i riktigt lika stor utsträckning. Det är 66% som blir friska från det. Det som väl var lite intressant med den studien är att man har alltid trott, och det är nog fortfarande så, att den vanligaste bakterien i stenar och kiss och så är E. coli. Men vi odlade på alla stenarna vi tog ut och vi kunde faktiskt se att det var precis lika mycket Enterococcus faecalis som en annan bakterie. Och varför spelar det någon roll då? Jo, för vid den här stora operationen så ger vi antibiotika för att skydda våra patienter så de inte ska få en infektion efter.
Mm.
Och då är det så att den antibiotika vi ger, den skyddar bra mot E. coli men den skyddar dåligt mot Enterococcus faecalis.
Mm.
Så egentligen om det här är reproducerbart i större material eller i övriga delar av Sverige eller så, då ska man nog fundera på om man ska välja ett lite bredare eller lite annat penicillin eller antibiotikum innan man gör den här operationen. Så det var lite spännande tyckte jag.
Och de bakterierna, de kommer från avföring har jag för mig.
Ja, nästan
fecalis,
alla bakterier.
Låter så.
Ja, precis. Det är fekalier alldeles rätt. Och E. coli kommer också därifrån och lever och gör säkert mycket nytta i vår tarm. Men när det kommer in i urinen så blir det problem om det gror sig fast.
Det är därför man ska torka sig bakåt om man är en sittkissare.
Precis, och man ska kissa innan man går och lägger sig eller om man behöver och så vidare. Och gärna dricka lite mer också, är inte dumt. Och tjejer ska väl också kissa efter man haft sex om man kan det.
Mm. Men du sa jättestora stenar, alltså vad räknas som en stor sten? Det är svårt att se det framför sig.
Alltså man har ju som en påse uppe i njuren och det heter njurbäckenet. Och sen har man som en liksom, liten slang ner till urindåsen som heter ureterren. Och om man får en större sten än en centimeter, då kan den inte trilla ner i slangen, då blir den kvar där uppe i njuren.
Mm.
Och den kan växa och bli jättestor, 2, 3, 4 centimeter stor och egentligen utklädja alla delar av njurbäckenet som ser ut som en hand, alltså med små kalyx som det heter, då, små halsar som går ut där kisset droppar in. Så det kan vara så att stenen utkläder egentligen hela den delen av njuren, och ganska stora stenar. Det var en svensk som kom på den här tekniken och gå in via sidan och plocka ut stenen. Innan gjorde man stor kirurgi där man öppnade jättestora snitt och skar sönder njuren på alla håll och kanter för att kunna plocka ut stenar. Så det här var ju revolutionerande och är fortfarande en utomordentlig metod för jättestora stenar. Okay. Kan man säga.
Men har du tagit alla de här patienterna under de här åren stenar? För jag hade gallsten för typ 10 år sedan och då bad jag att få se stenarna efteråt. Men de glömde bort det, så jag fick inte det. Jag var jättebesviken över det. Det är väldigt spännande. Men har du frågat i förväg om du får kika på deras stenar?
Nej, det har jag nog faktiskt inte generellt gjort. Men vi brukar göra så, kan man säga, att vi brukar ta just någon sten till patienten så att de ska känna att det var värt besväret allt vi har gjort. Och när man krossar stenen inne med den här stötvågsapparaten så kissar ju ofta patienten själv ut stenen. Förstås.
Just det, såklart.
Och då kan de ta rätt på den. Men de här riktigt stora stenarna, ibland kan man plocka ut skärvor eller flisor av dem, men många gånger så mal vi sönder dem med ultraljud och då blir det bara som ett litet pulver.
Ah.
Och det är lite svårt att skicka med. Däremot så kan man skicka pulvret på analys om vad det innehåller och vilka bakterier som kan växa i det och sådär. Så att just de är inte alltid att man får ut någon bra sten.
Okej, okay. Jag försöker se framför mig hur en njursten ser ut. Jag googlade ganska mycket på gallsten innan jag skulle opereras och såg mycket märkliga saker.
Ja, de är lite släta och fina gallstenar ofta och består av kolesterol, lecitin eller gallsyror är det väl. Medan urinsyrastenar och urinstenar, de är ofta taggiga, eländiga grejer som Usch. Ser vassa och obehagliga ut. Ser ut som Stålmannens farkost när han landar på jorden. Och man kan tänka att de gör ont bara man ser på dem faktiskt. Men oftast är det ju inte den vassheten eller den skärande effekten som man känner, utan det är just den här
proppen.
Upplåsbarheten eller proppen som du sa.
Ja, jag kan verkligen tänka mig det utifrån gallstens, för det var ju verkligen den känslan att det var som en kramp av att det var ett stopp inom,
ja,
alltså,
precis så är det.
I smärtan på något sätt.
Ja, extremt intensivt är det, säger de som varit med om det. I den sista studien så tittade vi på hur bra man lyckas med sån här stötvågsbehandling och om det fanns saker som kunde då förutsäga om vi skulle lyckas eller inte, om man är lång eller tjock eller smal eller hög eller så. Då tittade vi bland annat på storlek på stenen och då kan man mäta på ett håll eller på två håll eller tre håll eller volymen eller så. Och där kunde vi väl konstatera att det som predikterade om man lyckades ha sönder den, det var liksom det största måttet i ett plan. Men det skulle vara det absolut största, vilket ju egentligen innebär att man måste mäta alla tre för att veta. Va?
Mm.
Men har man ett långt sånt mått så är det lite sämre. Och sen lite förvånande så hade åldern en ganska stor betydelse för hur bra det gick. Så ju äldre man var ju sämre gick det faktiskt. Och det har jag grubblat mycket på.
Varför var det förvånande? För jag tänker från mitt håll så känns det som att om man är äldre så är allt Är man lite skröpligare?
Ja, men det är nog, jag har nog landat i ungefär efter att ha grubblat. Men jag har grubblat mycket på det. För man tänker att det är ju någonting som ska ut där igenom. Men det är nog kanske precis som du säger. Man är inte riktigt lika elastisk. Man kanske inte rör sig lika mycket. Man kanske dricker lite mindre. Så det finns ju många av de här faktorerna som vi har berört innan som säkert kan påverka.
Mm.
Och där åldern är någon form av sammanfattande faktor. Men det återstår väl att studera lite bättre. Kan man säga för att veta att det säkert är så.
Vad händer nu med den här forskningen som du har gjort? Har ni ändrat några behandlingsrekommendationer utifrån den?
Ja, det kan man väl säga att det här är ju klinisk bonaforskning där vi har försökt att ägna oss åt att göra behandlingarna bättre för våra patienter. Så alla de här sakerna har ju direkt implementerats i den behandlingen som vi har. Mm. Det är ju inga kioskvältare eller Nobelprisvinnare det här, men det gör det lite, förhoppningsvis lite bättre för våra patienter. Och jag fortsätter med det förstås och hoppas att jag ska kunna inspirera några av min lite yngre medarbetare och jobba med detta och Sten, och jag hoppas att jag kanske ska kunna vara handledare och hjälpa dem i det arbetet framöver. Och vi har nu en studie som pågår kring det akuta omhändertagandet av njursten där vi försöker ta reda på hur ofta och hur mycket vi använder röntgenundersökningar. För precis som du säger, kommer man in och har jätteont så vi har en känsla av att det kanske är lika bra att man gör en röntgenundersökning direkt så man vet hur stor stenen är och var den sitter. Och mycket talar väl för att det är så. Men det tänkte vi skulle studera.
Mm.
Sen har vi en andra studie som pågår och som vi också har fått etiskt godkännande för att starta. Där vi försöker, när man behandlar med sån här stötvågsbehandling så behandlar man en gång och sen väntar man och så låter man folk kissa ut flisorna och så går det 3 veckor och så behandlar vi igen och så väntar man 3 veckor och så låter man folk kissa ut och så. Det tar ju en ganska lång tid och har man det där och vill bli av med det snabbt för man ska ha semester eller åka till Bahamas eller någonting, då hade det varit skönt att få det gjort lite kvickare. Och då vet vi att om det är större stenar så behövs det ofta flera behandlingar och då har vi tänkt att man skulle kunna behandla måndag, torsdag och så röntgar vi sen istället. Och det finns fog för det, men det är inte vetenskapligt bevisat. Så det tänkte vi skulle försöka göra och på det viset korta behandlingstiden för njurstenspatienter. Och till hösten så tänker vi att vi eventuellt, eller till nästa vår, att vi ska försöka att flytta ner en del av de slangkikarundersökningar som vi har gjort, ureteroskopier som det då heter, med sådana här laserfiber på vår mottagning och låta patienten styra smärtstillande med en pump. Det har man gjort på några andra ställen, men vi överväger om vi skulle kunna göra en vetenskaplig studie på det också för våra patienter här i nordvästra Skåne.
Just det.
Och finessen med det här med att man själv kontrollerar det är ju, och då ska man ju prata igenom exakt hur man ska göra, men då ska man ju ge sig. När det gör ont så ska man trycka en gång på den där knappen.
Och då känner man direkt
ganska,
att...
Ja, ganska med en gång och så minskar det ju smärtan. Och så tar man smärtan tidigt så blir den inte så intensiv. Så att, och det har visat sig, vi har det på en del av våra postoperativa patienter nu också. Det är nog allmänt väldigt uppskattat att de själv styr lite och inte behöver vänta på att någon syster ska komma med en tablett som börjar verka efter en halvtimme eller en timme. Så att det är... Jag tror att det är en förbättring faktiskt.
Mm. Men du sa klinisk bonaforskning som man inte får Nobelpriset för. Men det känns ju som att det här arbetet som du gör påverkar jättemånga personer på ett positivt sätt nu när ni vet mer om hur... Därför att det är jättemånga som får fruktansvärt ont och jättemycket problem. Känns inte det skönt att veta att du jobbar med det?
Jo, och det är ju det som har drivit mig i detta och gör att jag tycker det här är jättekul, även om det kanske inte är så... premierande ur andra aspekter, så tycker jag det är jättekul. Och det är just att det faktiskt hjälper folk och hjälper patienter till förhoppningsvis bättre behandlingar och bättre behandlingsresultat med mindre biverkningar. Det är ju det som har drivit mig i forskningen, kan man säga.
Ja, jag tycker det låter väldigt bra och känner mig trygg. Hoppas att jag befinner mig i Region Skåne nordväst om jag får njurstenen någon gång.
Ja, du är så välkommen och jag hoppas att du slipper.
Det hoppas jag med. Men forskning för övrigt har, jag vet inte hur länge du har hållit på med, jag säger att det är ganska länge. Har du haft några speciella drömmar om vad du skulle vilja forska om?
Jag har haft många drömmar. Jag började ju att forska lite redan under studietiden om bröstcancer tillsammans med en professor som heter Håkan Olsson, där vi tittade på aggressiv bröstcancer. Och det tyckte jag var jättespännande, men sen gick liksom livet vidare och sen forskade jag tillsammans med min kära kompis och numera professor i Göteborg, Ola Bratt, kring prostatacancer. Och det var också jättespännande och trevligt. Och dessförinnan så höll jag på att forska lite inom kärlkirurgi, så jag har ju hållit på med mycket forskning. Och man kan väl säga att om man ska disputera, som jag och de i den här podden alla väl har gjort, så är det ju också en rätt så gedigen forskarutbildning som jag har lyckats göra nästan 2 gånger då, eftersom det har gått lite tid emellan de här. Och den tycker jag har varit väldigt berikande och utvecklande på inte bara forskningsfronten utan på ett personligt plan. Så jag tycker att jag har haft mycket glädje av forskningen och tycker att det har utvecklat mig och förhoppningsvis har det gjort mig till en bättre doktor också, faktiskt.
Ja, och vad tänker du framåt då? Vad hoppas du att du gör om 5 år eller om 10 år?
Ja, jag hoppas ju att jag har handlat någon annan fram till att bli och disputera då. Och det har jag väl funderingar kring vilka och vem det skulle kunna, vilka det skulle kunna vara. Och sen så är väl nästa steg i en sån här karriär är ju att man kanske kan bli docent då. Då får man handleda yngre kollegor fram till en avhandling och så. Mm. Det är väl ett mål jag fortfarande när lite, även om mitt kliniska arbete som verksamhetschef tar rätt mycket tid, så jag får se om jag hinner och orkar. Men jag hade tyckt det var jättekul om det gick.
Mm. Det låter väldigt inspirerande och givande och utvecklande, som du säger, men också just den här konkreta, vilket jag upplever med alla dina kollegor som jag pratar med i den här podden, att ni gör verkligen konkret skillnad för patienter och inom liksom en tidsangiven horisont. För att annars så kan ju forskning vara någonting som låter, som pågår väldigt länge, som man behöver titta på under liksom 40 år för att kunna veta någonting. Särskilt inom träning, som jag sysslar mycket med. Det finns alltid så många andra faktorer som påverkar där som man behöver titta på. Men det här blir så konkret och livsförbättrande för så många.
Jag vill ju verkligen uppmana alla som har möjlighet eller har intresset att forska, för det gör ju det bättre, skulle jag vilja säga, både för en själv men också för det man forskar om, för de människorna eller den saken. Och det är ju faktiskt det som driver mänskligheten framåt.
Jättestort tack, Magnus Wagenius, för att du kom och gästade podden Fatta forskning. Jag hoppas att vi får göra fler avsnitt tillsammans där du berättar om nya upptäckter som du har gjort framöver.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med, och det gör jag gärna.